och komma till dig under livets alla omständigheter. Vi överlåter oss Herre till den här stunden i Jesu namn. Amen. Ja, det är inte så där väldigt ofta som man tycker liksom att det som man säger och det man ska säga och i en gudstjänst att det redan liksom delvis blir sagt. Men det är ju så att det händer ju ändå och det är uppmuntrande. Samtidigt kanske man kan säga liksom det var ju så det man var ensam om att veta vad det man skulle säga, men det var man alltså inte, utan det var ju där den var själva källan som blev gemensam. Och jag tänkte då tala lite grann om och det fick samma dilemma, nämligen varför flyter det ihop med det här med givandet och förkunnelse. Varför flyter det ihop? Och det gör det inte alltid, och mer sällan kanske till och med. Men vi har en möjlighet liksom att se att Herren är liksom tycker att de där sakerna, det är liksom av samma ull. Det är detsamma egentligen. Det är inte så att man separerar liksom sitt lyssnande till Herren och vad han säger och så här. Och sedan sitt givande till en annan som det var ett annat kapitel. Utan liksom livet tenderar att vara en enhet och helhet. Och vill man hålla ihop det där så börjar det bli lätt liksom, eller lättare att leva med. Först ska vi säga det att vi kommer att fira nattvard idag. Och kommer vi göra här, vi som är här och är troende. Men också ni som är där på nätet. Ni kan göra i ordning så att ni tar med ett brödstycke och någonting drickbart som ni kan ha. Och det går lika bra med vatten om ni inte har förberett någonting i förväg. Och så tar ni ett brödstycke och så kan ni vara med i själva nattvardsfirandet. Ja, vi firar ju nattvard för att vi ska proklamera liksom att vi är en enda kropp. Vi tillhör Herren och vi vill göra hans vilja och vi vill förhärliga hans namn. Och vi behöver veta att vi står i förbund med Herren och med varandra för att det här ska kunna liksom bli fruktbärande på rätt sätt. Och nattvarden är till för att liksom understryka det. Det är inte någon liksom konstig förvandlingshändelse, utan det är fortfarande så att vi använder de här medlen för att liksom proklamera. Det som skedde vid den första måltiden, det fortsätter och sker än idag bland de troende. Vi tillhör det nya förbundet och vi är det nya förbundets folk. Och det här är vår trygghet och vår styrka, att det hela liksom bygger på vad Jesus har sagt och gjort för oss och med oss. Och vad han fortsättningsvis liksom är den som tar ansvaret för våra liv så att vi kommer att bli bevarade. Och det står så där att vi kommer att liksom också bli bevarade på den yttersta dagen, vid den yttersta domen. Så är det inte det något liksom som vi behöver gå omkring och beva för hela livet. Hur ska det gå? Och nu när vi sätter tro till honom och inte bara tro på vår tro och liksom analysera den om den är tillräckligt stark. Utan vi tänker på, är vår Herre tillräckligt mäktig att hålla vad han har lovat? Då kommer hela livet så att säga svänga på ett sätt som gör att vi bekymrar oss. Eller att säga, vi satsar på, vi anstränger oss på rätt område och går inte ner liksom i någon slags fruktan för sånt som vi inte kan bemästra. Herren har tagit över i vårt liv och vill förhärliga sitt namn genom oss. Och det kommer han att kunna göra när du säger välkommen Herre Jesus. Herre jag, använd mig. Och det här ska jag tala lite grann om på olika sätt. För att ibland så glömmer vi bort när vi har så mycket bekymmer på olika sätt i livet. Och så glömmer vi bort att vem det är som vi måste liksom uppmärksamma först. Vi måste vända oss till Herren först. Det kan låta som en, liksom, någon slags fakirjobb ungefär. Så ska man, när man har alla dessa bekymmer, när man har den rättmätiga oron och när man har den kämpiga satsningen, hur ska man klara av det här någonsin? Ska jag sätta Herren först då? Det känns som att det blev en börda till som var liksom omöjlig och liksom att klara av. Men det är precis det som är nyckeln. Herren först. Vi hörde lite grann om det här nu då, liksom när det kommer in på givande. Så då, och jag kommer att snudda lite grann med de sakerna också så småningom. Egentligen ska jag tala om, alltså idag, temat som var ursprungligen det, att det skulle handla om bön och bönhörelse. Men det ligger ju väldigt snuddande nära det här att det klarar upp de andra sakerna också. Man behöver ju veta vem man ber till, och man behöver veta att när jag ber till honom så hör han mig och så hjälper han mig också. Det är inte liksom så att det är någon idé att hålla på att be till Gud liksom, om jag tänker så här, han vill inte hjälpa mig och han hör ingenting. Eller han gör bara vad han vill och så står jag där med mina önskelista och ingenting gick in. Men Herren är inte på det viset. Vi blandar ihop det där med liksom att han är ungefär som vi. Men han är Gud. Jesus, han är den som förmår att göra gott, och han är den som har besegrat fienden, och han är den som har utverkat en förlåtelse och en försoning som räcker för varenda människa som vänder sig i tro till honom. Det är hans förmåga som du och jag ska liksom lita på, inte vår. Och därför så kommer vi att läsa lite nu då, går vi till 16 kapitlet i Johannes evangeliet. Och där står det här om bön och bönhörelse. Och jag tänker ofta på det därför att vi har då och då sådana utmaningar, kollektiva utmaningar och utmaningar också individuellt hela tiden om vad händer egentligen när vi ber. Nu har jag det här problemet nu och du har det där problemet och vi alla har liksom höga med problem. Om vi tänker efter så finns det massor med saker som vi skulle önska att det kunde bli annorlunda eller att det löste sig, att det hjälpte till och så här. Men då behöver man läsa då 16 i kapitlet i Johannes evangeliet. Och det intressanta är där alltså att där står några väldigt frimodiga uttalanden. Och de uttalandena kommer ju alltså, det är Jesus som talar här, och han säger från vers 23. Den dagen, alltså den avgörande dagen, så kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Jag tänkte, tänk om det var sant. Ja. Och det är ju det. Det är ju sant. Men vad är det som gör att det liksom, vi har så svårt, fastän det här är så fantastiskt, det är underbart erbjudande? Vad är det som är så svårt att svälja och ta emot en sån här sak? Tänk om vi tänkte att det enda som vi tänkte var halleluja, ja, det är sant. Om det var det enda vi tänkte så skulle det bli liksom en liksom riktigt studs i hela församlingen och alla blev alldeles till sig. Är det på det här viset, ja men då löser sig allting. Liksom. Men du vet att vad ni är, än ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Så jag kommer att tänka på det när Paulus liksom och mötte Jesus, och vi var väldigt osäkra liksom, vem är du Herre? Han föll av liksom hästen där, liksom, och föll i backen på vägen till Damaskus, och han mötte någon med en sån kraft och så att den bara slog honom till marken, och det var ju han. Och då fick han höra vem det var som han mötte där. Och han sa, det är jag, Jesus, den som du förföljer, säger han. Förföljer? Alltså, han ville gärna ha tagit Jesus, men han hade inte tänkt sig att han skulle möta en Jesus som hade en sån makt. Så han ligger där i backen liksom, och kan inte komma upp. Och så när han ska försöka titta sig runt omkring så är han blind. Han stötte på någonting som var mycket starkare och mycket mäktigare än han någonsin hade tänkt sig. Ja, det här att Jesus är annorlunda än vad man ibland har tänkt sig, det gör ju också att du och jag får till våra böner ibland blir en aning liksom nerbantade. Det är väl ingen idé att jag ber om det här och det här. Det är väl ingen idé att jag liksom försöker tro de här sakerna. Det är väl ingen idé. Liksom, det är alldeles för mycket, det är alldeles för mäktigt. Det är väl omöjligt att jag ska få det. Och så tror vi att det är någon slags liksom utdelning av priser för att man har varit duktig, så ska få en bönesvar. Men det är ju inte det heller. Ja, men det är jag som ska stå här och be, och du ska stå där och be för dig och dina behov och så. Är det inte så det ska vara? Ja, alltså, det är inte riktigt så det står här, men fast vi missar vad det står så ofta, så att det hela liksom går i baklås. Den dagen kommer då ni ska fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Vad är det för någonting? Vi ber Fadern om någonting i hans namn, alltså i Jesu namn. Det ska han ge er. Det betyder inte bara det att du har fått information om att om du säger i Jesu namn på slutet så får du det du ber om. Det här är inte någon slags stund då vi bara liksom, så här, rabblar liksom, och får med alla fraserna på rätt ställe, och sen när vi har fått dem, då har vi det som en liten ask. Utan det här är så att beda sådana böner som går att säga att det här ber Jesus. För mig, för dig, för omständigheterna, situationen och allt det här. Hur ska jag kunna veta vad Jesus ber? Ja, vem är han? Varför har han kommit till världen? Vad vill han? Har han sagt något? Vad har du tänkt för någonting? Jag tänkte, låt mig vara i fred. Jag håller på. Jag vet precis som man ber. Och så ber man, radar man upp allting som man vill ha. Och sånt som man fattas. Och sånt som är jobbigt och allt på det här. Och så säger man, hjälp Jesus, hjälp. Och så, i Jesu namn. Amen. Och då är det klart. Liksom. Då säger jag. Kan inte bara säga amen. Du måste säga i Jesu namn. Men i Jesu namn betyder att det här är någonting nu som har fötts ut i Jesu hjärta. Då måste man reda på, vad har fötts ur Jesu hjärta? Ja, det är så att du och jag kan liksom börja undersöka det och lära oss så småningom att lyssna till, vem är han och vad vill han? Alltså, så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska förgås utan evigt liv. Där har vi en liten aning om vad det är som är uppdraget som Jesus har, som han har sagt ja till. Och han kommer för att bevisa Faderns kärlek, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det vill han. Det vill han för varje människa. Det vill han för dig och mig. Att vi ska vara de som kan få evigt liv och ta emot det. För han har kommit för att rädda dig, och han har kommit för att älska dig så att du vågar ta emot de goda gåvorna. De där som är mycket godare än vad vi kan liksom tänka ut och räkna fram så här. Vi tänker, vi är ibland så snälla, vi måste vara lite snälla mot Gud. Vi kan inte bara liksom dränka han i problem, utan vi ber liksom lite krusiduller. Men det var inte heller meningen. Alltså, det är meningen att du skulle lära känna honom som har kommit, så att du vågar be de saker som han har på sitt hjärta. De underbara ting som han har kommit med till den här världen. Han är här för att frälsa världen. Du ingår i världen. Ursprungligen. Och sen när han får frälsa dig så ingår du i Guds rike. Förstår du att det här är någonting som man behöver liksom tänka på. Så att när, här stod det alltså den här dagen då. Så kommer ni inte att fråga mig om något. Eller man ska kunna säga, be mig om något speciellt, liksom egna grejer så. Utan, amen, amen, säga, vad er fader, vad ni ber min fader om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn, säger han till lärjungarna. Kan det vara sant? Det här är ju 16 kapitlet i Johannes evangeliet. Har de inte bett om någonting liksom, i hans namn? Ja, han säger det. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså, om ni biter tag i det här och finner, vad är det han har utlovat? Vad är det han har gjort möjligt? Vad är det han vill ge till oss allihopa? Ja, om du får tag i det, om du ber om det, då kommer din glädje bli fullkomlig. Här sprängs liksom en gräns liksom att bara liksom ha en klagomur. Man klagar över allt som har drabbat en god Gud, bevara mig, hjälp mig, rädda mig ur eländet och allt det här. Och så har han liksom en plan som han vill att du ska upptäcka när du lär känna honom och tänker på, varför kom han? Det var ju inte bara för att jag skulle få känna ytterligare besvikelse. Utan var för att jag skulle så lära känna honom att jag började liksom ta och kalla på de här tingen som vi inte riktigt kan räkna ut själva. Att vi bör sortera så att de kommer först. Det är klart, vi har ju hört, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men sen har vi glömt också. För först betyder det att det är hans vilja först. Vi måste söka hans vilja. Vi måste veta vem vår Herre är. Vi måste veta vad vår Herre har gjort. Och vi måste tro honom om att ha kunnat genomföra det som är den stora räddningsplanen. Det var därför han blev sänd. Och det var därför han kom. Och det var därför han dog och uppstod för oss. Därför att han ville genomföra den plan som var över hela hans liv här på jorden. Och när han hade gjort det fullbordat, så kan människorna börja hitta frälsningsvägen ut. Behövs människor som hela tiden talar om vem Jesus är och vad han har gjort. Inte bara det liksom hur han gjorde vissa bestämda önskningar som du hade för dig själv. Utan det som han hade som sin mål med sitt liv här på jorden. Det är det som vi behöver också berätta för andra människor. För det första målet är ju liksom för att Gud ville visa världen att han älskade dem. Och det andra var att därför sände han sonen för att genom sonen och den kärlek som han bevisar rädda människorna från den undergång och det så att säga, nederlag som skulle bli om fienden fick hålla på hur som helst och inte bli någon hejborre. Alltså, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er, säger Jesus. Tänk lite grann på det här någon stund sen också, det här med i mitt namn. För vi är vana vid bara det att vi har rättigheter att bedja och vi kan hänvisa till Jesus. Ja, det är riktigt, det är det också. Men det första och främsta är att vi har rättigheter och möjligheter att lära känna honom. Det är också att vi börjar kunna prata hans språk, det vill säga att tala så som han talar, tala ut behoven så som han ser dem. Och det startar inte med oss då, utan det startar med honom och hans uppdrag. Jag tror att det skulle kunna kännas betydligt mer befriande om man fick liksom hoppa över sig själv och ta det här med vad han behöver, vad han vill göra. Så att han får lov att göra de sakerna i våra liv först. Ni vet, vi sitter ju och ska vara ett i församlingen. Församlingen ska vara ett. Ja, det är en härlig tanke. Jag älskar den tanken. Men jag ser ju att den är inte så lätt alltså, att vara ett. Om vi inte börjar med liksom att bli liksom ett med Herren. Och låta honom vara den främste i ditt och mitt liv. Då är det svårt det här att bli ett med alla de andra vars liksom relation vi inte har så att vi kan liksom göra någonting åt det. Vi tänker, gode Gud, ändra alla dessa människor. Varför är det? Kan de inte vara lite mer så här och så där och så där? Och så ber vi liksom en små uppfostransböner för alla syskonen. Och sen för världen då också. Och då blir vi ännu mer upprörda. Och så ber vi ännu ivrigare böner. Men det vi ska liksom verkligen få eld och flamma för, liksom, det är Herrens vilja. Varför kom han? Vad vill han? Får han göra det för dig? Kan du prioritera det? Kan du liksom sätta det före dig själv och för alla behoven som du har hos alla de som du är engagerad i? Så? Ja, det ena utesluter inte det andra, men det är något som behöver komma först. För annars tror vi inte att det andra blir möjligt. Vi har sådana problem så vi tänker så här, ja, jag vet inte om det är idé att nämna det här, jag har nämnt det. Till slut så börjar man köra med sammanfattningar. När jag lärde mig att bedja efter att ha riktigt varit utanför bönens värld ett tag, så Herren ville att jag ska komma tillbaka till bön. Så sa han, du börjar med att tacka, sa han. Jaha. Jag kunde inte komma på någonting att tacka för faktiskt. Och så sen jag låg på kvällen sen så här. Då har jag försökt hela dagen att hitta på någonting som jag skulle kunna tacka för. Jag kom inte på någonting. Jag hade inte den kanalen öppen. Jag hade bara knot och gnällkanalen på. Jag kunde jag hålla på och prata i timmar om. Men det här med vad jag skulle kunna tacka för, vad skulle det vara? Det var ju i samband med också att jag hade inte en riktig framgång i skolan, alltså på den här gymnasiet. Där så gick inte det så bra. Så att det ingick också i min klagans sång där att jag skulle klara skrivningar och utan att kunna dem. Eller vad säga. Jag fick aldrig ur med dem och det visade sig aldrig. Ja, det var ett elände kan man säga. Och jag var upptagen av det. Och sen allt annat som inte var bra då. Och det var mycket. Men alltså, nu handlar det inte om att prata om hur mycket som är dåligt, utan nu handlar det om att klara av att tänka på det där goda som var anledning till att Jesus kom. Vad gjorde han? Vad ville han? Hur blev det? Det av det som var hans gärning. Kan jag se något spår av att det finns någonting gott som finns i tillvaron? Ja, jag börjar det så småningom då. Men det är en lång kapitel. Jag tänker inte gå in på det nu, för en del av er har hört det. Ändringar, de tar tid. Man tenderar till att återvända och rota i problem och så upp ur det och så åt det hållet man ska och så ner igen i gruppen och så håller det på så där, tills man får klart för sig här går vägen, vandra på den. Herren har en tanke om var du ska gå och vad du ska göra och hur du ska förvalta ditt liv. Ja, alltså då står det så här. Till lärjungarna säger han detta överraskande. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn, säger han. Lärjungarna måste ju ha stått med munnarna på vid gavel, va? Här har vi ju gått med honom i flera år. Och han påstår att vi inte bett om något i hans namn. Alltså. Be och ni ska få för att det glädje ska vara fullkomlig. Han säger det kommer någonting. När du prioriterar att bedja i linje med hans uppdrag, din glädje blir fullkomlig. Det blir någonting helt annat med det här med tacksägelsen. Du behöver inte hålla på och snickra ihop den från scratch varenda gång. Så nu ska vi tacka nu igen. Ja, ska vi tacka. Så ska man sitta och tacka. Sitta med som morrar då. Därför att det är bara lätt att komma och säga att man ska tacka. Ja, men det är lätt om vi gör det i hans namn, det vill säga det som han har på sitt hjärta och vad han gör och har gjort och tänkt och besegrat omständigheter och situationer. Lyssna på det. Så kommer en helt annan typ av tacksägelse fram. Som inte bara att han, Gud hade lyckats att göra en eller annan grej som var på hela listan av det som jag behövde. Men det, så du kan bli glad lite grann så. Och min första bön var ju när jag hade letat och legat länge och grubblat kunde vara man kunde tacka för, så var det bara att det råkade vara solsken den dagen. Så därför så tog jag mig samman och sa jag tack för solskenet. Jag kan inte säga att det påverkar mitt hjärta ett dugg. Jag känner inte heller någon jättelik glädje över det, att kunna klämma ur med det, fastän jag inte kände mig tacksam. Jag bad om någonting så jag kände mig inte tacksam. Så det var underkänt ändå. Alltihopa blev så underkänt. Det enda som skulle kunna rädda mig ur det här, det är frälsaren. När han kommer med sin oerhörda godhet och kärlek och gärning och visar för dig att den har han gett till dig och den har han gett gratis. Och du kan bli hur fri som helst. Och du kan bli sån så att du missar eländet. Det vill säga du märker det inte. Har ni varit med om någon har frågat så här, Märkte du hur giftig den här kvinnan som var mot dig när hon pratade? Märkte du det, hur hon stack till dig hela tiden? Märkte du det? Och ditt svar blir, nej, gjorde hon. Du fanns inte närvarande där i den här typen av så att säga, påhopp och förakt från någon. Du var inte där. Du var på en annan nivå där. Och kände dig glad och tänkte och underbart att få leva tillsammans med Jesus. Och vad god han är och vad han älskar människor. Och vad han älskar mig till och med. Va? Halleluja. Det här kan ju bli en riktig fest. Ja. Och då står de där och hackar, men det liksom finns någonting som är emellan oss som de når aldrig fram. Ja, det vore skönt, säger någon så här. Tänk om man hade det så. Ja, man hör ju varenda lite pip alltså, som kritiserar mig. Så. Ja, men du vet att du ska lyssna mer åt vad Herren håller på med. Det är det som frälser. Det räddar dig ut i den här självupptagenheten som inte är en anklagelse mot dig att säga att du kan vara självupptagen. För vad ska vi annars vara om vi inte har mött Herren och mött hans godhet och kärlek och kan fokusera på vad han har på sitt hjärta? Då är det bara vårt klagan som är kvar. Om vi då inte har någon särskild gåva liksom att kunna utnyttja andra människor och försöka skaffa oss grejer genom dem fastän de egentligen inte vill. Ja. Nu ska jag inte påstå massa saker om er som ni inte alls är. Men jag vill säga att det finns en stor glädje och fröjd att hämta hos Herren om du prioriterar honom istället för dig själv. Och det här är då när man läser det här. Lärjungarna de kom på det här att Jesus sa några saker, märkliga saker. I 16:25 står det så här. Vi har inte bett om något. Be och ni ska få för att det glädje ska bli fullkomlig. Man känner igen på att man har råkat vara nosat inom det där kapitlet. Vad Herren har gjort när ens glädje börjar bli fullkomlig. Vad är det med dig? Behöver inte vara så där liksom, vad ska jag säga, frånvarande. Alltså inte märker eländet. Ja. Det är klart att man behöver inte vara det. Man kan ju naturligtvis samla på det, men då har de flesta så dålig erfarenhet av så att de egentligen får med tips och säga, hur kommer vi loss ifrån det här? Får vi tag i det som är glädjekällan istället, kraften och möjligheterna att komma in i det som är Herrens plan för ens liv? Ja, be och ni ska få för att er glädje ska bli fullkomlig. Och 25. Detta har jag talat till er i liknelse, säger Jesus till lärjungarna. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelse utan öppet förkunna för er om Fadern. Och alltså, den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Det här, alltså, det här är någonting som slår lärjungarna med verklig häpnad. Och du går till vers 30 i samma kapitel så står det så här. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför så tror vi att du har utgått ifrån Gud. Och Jesus säger, nu tror ni. Se, den tid kommer och den är redan, har redan kommit då ni ska skingras var och en på sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, till Fadern är med mig. Och detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i världen. Frid i mig och i världen får ni lida. Men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Det finns någonting att tänka på. Vad han gjort Jesus här? Han har övervunnit världen. All synd, allt mörker, all liksom lidande som finns i den här världen. Han har övervunnit världen. Det är honom som du har en vandring tillsammans med. Det är honom som du ska prioritera när det gäller vad ska jag tänka på. Du ska tänka på det här att han har övervunnit världen. Det står inte liksom bara ända upp till anklarna liksom med elände och tänker så här, det här klarar jag aldrig. Och sen, vad har vi gått mot, säger Jesus. Va? Jag har övervunnit världen. Tillsammans med mig kommer du kunna bli en övervinnare. Ni känner igen det där. Man anar sig, det finns ju andra bibelverser som handlar om det här också. Kommer man att tänka på? Ja, det gör det. Går du hem och så slår du upp din konkordans. Och så läser du om vad det står om övervinnande. Och så står det liksom massa saker så här om övervinnande. Som angår ditt liv. Du är en övervinnare. Därför att det hör ihop med Jesus. Du är inte här för att bli nedtrampad eller överkörd. Utan du är här för att vinna seger. Och du tänker inte vinna seger eller ensam, utan du tänker vinna seger tillsammans med de övriga. Ni ser att så här står det när det kommer till 17 kapitlet i Johannesbrevet, så står det så här att detta är evigt liv. Ni vet, det där som vi får när vi tog emot Jesus. Då blev vi födda på nytt och fick evigt liv. Då fick vi liv så att säga här på jorden tillsammans med honom och sen liv i evigheten. Alla får evigt liv. Vi är älskade av Gud. Alla människor har ett erbjudande om evigt liv. Ingen är liksom förbjuden att ta emot den gåvan. Alla kan ta emot den om man ser till den gärning, försoningsgärning som Jesus har gjort när han gav sitt liv för oss. Detta är evigt liv, står det i vers 3 i 17 kapitlet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är evigt liv, att känna honom. Det är ingen liten sak det där att vara så, att få del av evigt liv. Därför att vi känner honom. Och hur ska vi kunna lära känna honom? Ja, vi måste umgås med honom, vi måste höra om honom, vi måste tala om honom, vi måste tänka om honom och vi måste tacka och prisa honom. Det är vad vi ska göra. Om vi håller på med det så kommer vi så småningom få till rätta balansen i livet. Vi är inte här för liksom att bara snubbla och falla och trassla och synda och gråta och härja. Liksom, och ingenting är bra och ingenting är rättvist. Och så här. Det är inte här alls för att hålla på med sånt. Vi är här för att lära känna Jesus så att vi kan vandra i den här världen och hjälpa andra människor att hitta fram till honom och bli befriade från mörkrets krafter som råder i den här världen. Den här världen är i den ondes våld. Kan ni läsa det så? Det står uttryckligen i Bibeln. Men det om att den onde har makten, det berör inte Jesus. För han har inte låtit den onde liksom härja med sig. Han har bara gett sitt liv av fri vilja för att rädda mänskligheten från konsekvenserna av synd och död. Och var och en som tror på honom kommer att få del av det eviga livet. Och det innebär inte bara att det hyfsar till sig lite grann här på jorden, utan det innebär att du får en gemenskap med Gud som börjar här och som fortsätter in i evigheten, i himlens land. Alltså. Det är vår arvedel. Och då tänker jag, men det brukar jag aldrig tänka mycket på. Nej, men nu kanske du börjar tänka, jag skulle kanske göra det. Tänka lite på vilken enorm, fantastisk välsignelse som vilar över dens liv som tar emot Jesus som sin frälsare och Herre. Han får genomföra det som är hans uppdrag, nämligen att rädda dig och mig och alla andra. Liksom genom att det blir känt vem han är. Det måste bli känt. Det går inte liksom bara det att vi går omkring och knotar över att vi är inte många som är kristna nu för tiden. Liksom. Och är de kristna så är de bara förvirrade. Då tänker de alla möjliga konstiga tankar och fattar inte vad det är för skillnad mellan världen och Guds rike. Ja, men du är inte hit sänd för att vara en domare. Du är här för att bli räddad och sedan vara ett sändebud som ska vara med och hjälpa människor att lära känna Gud. Och hur ska du kunna göra det? Genom att du själv känner honom, förstås. Du talar om honom. Du delar det bästa som du har med andra människor så att de också har möjlighet att ta emot den gratis gåvan om frälsningen i tron på Jesus Kristus. Alltså jag tycker att det här är så otroligt ja, inte otroligt naturligtvis, men troligt bra höll jag på att säga. Men det är så bra, va? Alltså jag känner att det har funnits tider liksom, då väckelsen har varit starkt och människor har liksom känt av en glädje liksom, och en tacksamhet till Gud som gör att folk kritiserar dem för att de var alldeles för glada. Har du varit med om den kritiken på länge? Jag tar tillbaka frågan. Men fundera på det. Liksom, det är inte det som vi är kända för i Jesu mest. Utan de talar om de kristna mer i kritiken. Liksom, att de är sådana där som dömer andra och, liksom, och klagar på allting. Och tycker att allt är förskräckligt. Ja, ja, men det är ju inte heller sant. För det är inte bara såna saker som sägs i världen. Men man har svårt att få höra om liksom att det är de som har funnit den bästa gåvan, den största kärleken, den härligaste utvägen, den hjälpen till att få meningsfullt liv och kunna göra någonting för andra människor som har bestående liksom värde för hela evigheten. Du och jag kallade att komma in i ett sånt typ av förhållande till Herren att vi börjar bli liksom sådana som talar om de där sakerna. Ja, man känner ju liksom att Herren ska inte komma hit förgäves liksom och ska försöka frälsa världen och ingen av oss vill prata om någonting annat än vad mycket elände det finns. Vi måste ju tänka liksom att det här är ju underbart för att få höra mer. Alltså, ja, så här blir det. I sjätte versen i 17 kapitlet nu i Johannes evangelium så säger: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig, säger Jesus till sin fader. Och så. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt ord. Där har vi liksom en slags livsstilsexempel. Hur ska man leva? Man ska hålla sig till Jesus. Man ska ta emot det orden och uppenbarelsen som kommer genom Jesus som är det levande ordet, men också genom Jesus som är liksom det utsända ordet som från himlen hit till världen. För att människor ska kunna känna att det här är ju underbart. Han har uppenbarat sitt namn. Det är starkt det. Han har uppenbarat sitt namn. Ja, alltså det där, det är ingen självklarhet att vi, även om vi kanske gillar just det här evangeliet, är vanligt bland kristna, tycker underbart med Johannes evangeliet. Men det är inte säkert att vi liksom ens har tänkt på det här med hans namn och vad det står för och vad det betyder in i våra liv och hur vi kommer att leva när vi nu tillhör den gruppen som känner hans namn. Ja, den som alltså har kommit till tro på Jesus. Alltså, han har kommit in i lärjungaskap. Och man kan säga att det är det som vi är. Vi är Jesu lärjungar. Och vad ska man göra om man är någons lärjunge? Man ska hålla ögonen fäst vid den. Så att man ser vad den gör. Att man hör vad den säger. Och ser hur den också bedömer situationer som man kommer i. Så att, och då får man lära sig någonting helt nytt. Så här gick det inte till när jag bara farten liksom levde på och hade åsikter om allt mellan himmel och jord. Men nu, när jag håller blicken fäst mer och mer på Jesus, så börjar det bli så att jag börjar märka hur han ser på det. Och det var ju det som är så nyttigt att se. Att jag måste se hur han ser på det. Jag måste tänka hans tankar och göra hans vilja och tala ut det som han har sänt mig till att tala. Det är ju de här sakerna som gör att våra liv blir förvandlade. Som gör att vi blir räddade på riktigt, liksom, inte bara liksom att vi är frälsta. Och så har man nästan som en tyst, liksom, hoppas jag, helt annars förlåt. Så tänker man, det är säkert någonting som jag inte har kommit ihåg och att jag ska bekänna och så. Men Herren säger liksom att det är han som frälser, han förmår det. Så du behöver inte liksom räkna upp endast en liten synd genom hela livet för att bekänna dem var och en enskilt. För då blir det förmodligen, går du under innan du kommer fram till slutpunkten. Men utan det är så att du kan klumpa ihop det. Herren säger, kom till mig. alla ni som arbetar över tungade. Ja, oj då. Ja, det här var en bra beskrivning. Det kommer jag. Och så kommer du och så fick du komma. Därför det handlar inte om du har räknat upp allting, utan det handlar om du ville bli frälst. Om du ville bli räddad, ville bli hjälpt. Om du ville bli hans. Om du blir hans representant i den här världen. Om du vill sprida evangelium. Det underbara budskapet som kommer genom Jesus Kristus. Ja, det här ämnet blir större än vad jag trodde. Vi ska se. Jag kanske ska ta och avrunda den här delen lite grann, och så ska vi gå in på del nummer två. Del nummer två blir lite kortare. Så där har jag skrivit ner vad jag vill säga till er. Ni vet att Guds församling har ju förmånen att ha en herre vars namn vi kan åkalla och be om hjälp om olika saker. Därför att vi vet att han har lovat att hjälpa oss inom det området. Och då vill jag att ni läser med mig i Efesierbrevet 4 och 28. Så ska vi ta en liten titt på någonting där. Det är så här att vi i församlingen Arken har stora behov. Jag skulle vilja säga större behov än på länge. Och vi behöver hjälp och delaktighet av alla som hör på oss och blir välsignade av det arbete som församlingen gör på olika sätt, både här på hemmaplan och ut över världen. I Efesierbrevet 4 och 28 så står det lite grann där hur man ska lägga upp sitt liv då. Och 4:28 talar om att det finns många sätt liksom att leva sitt liv på ett sätt så att det inte bär god frukt. Men det finns också underbara sätt att leva det så att man bär god frukt. Och då ska vi se här, se noga till hur ni lever, står det, börjar det här stycket med i min bibel då från 25:e versen. Om man ska tala sanning och lägga bort lögnen, om man ska te sig rätt. Men står det om information om tjuven i vers 28. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig till den som behöver. Ni ser, det här är en konstig text. Det var inte bara det att tjuven ska sluta stjäla, punktet. Och då var det. Och bara sluta stjäla, då är allt bra. Men det står där, det här med vad en människa har arbetat för att få ihop, det finns till inte bara för den människan, utan finns också till för dem som den ska dela med sig till. Och det där behöver man tänka på lite grann, att ens liv ska vara både mottagande och utgivande. Och det vet vi som kristna, för det har vi hört mycket och vi har övat mycket på det sättet. Och jag har ju varit i kristna sammanhang hela mitt liv. Jag vet hur det var i söndagsskolan. Jag började där vid 3 års ålder och har på sig i stort sett varit med lite ljummare just i tonåren, men och förvirrat. Och det var så många saker som man tyckte att man borde liksom ha åsikter om. Men sen kommer jag tillbaka till Herren igen och det liksom börjar återigen bli levande, det som jag visste från barndomen, och ännu bättre blev det ju sedan. Det här, ni förstår, där står det ju liksom att vi ska dela med oss till de som behöver. Och det här med mission, då vi pratar ju om det här, vi ska ha mission nästa eftermiddag. Inte nu var det, utan nästa. Nu. Idag. Då blir det idag, det var bra. Då sitter det tätt ihop med vad jag tänker säga nu då. Så jag mina föräldrar, de är födda i Kina. Och då är det alltid någon som tänker, det syns inte på dig. Nej. Det gör det inte därför att de var svenskar och så. Men deras föräldrar var missionärer. Och så växte upp där, alltså upp till tonåren innan de kom till Sverige första gången. Och farmor och farfar och mormor och morfar och fastrar och farbröder och alla missionärer. Och så. Så man, jag vet vad det här missionärer, att man plötsligt liksom gör lyder Gud och så åker man iväg. Ibland till ett ställe dit man aldrig har varit och inte riktigt vet vad det kommer att innebära. Och det visste de inte särskilt mycket på den där tiden när de åkte. Men det här alltså att Gud kallar den och så plötsligt så är det hans vilja som går först. Även om man inte ser alla lösningarna som man skulle kunna, om man tänkte efter, är nödvändiga för att man ska kunna klara av det här att färdas från ett land till ett annat och till en annan världsdel och alltihopa. Och kan inte språket och kan inte kulturen och kan inte ingen. Man kunde i stort sett ingenting. Och många var ju nästan bara i lite sena tonåren när de åkte. Det var liksom radikalt survenande. Men Herren är vår försörjare. Och vad han gör och hur han bevarar människor, det finns ingen gräns för vad han kan åstadkomma. Alltså jag är uppfödd med sånt. Alltså berättelser. Min farmor bodde med när jag var litet barn då. Hon berättade hela tiden om Gud. Och jag tänkte vilken mäktig Gud vi har. Alltså. Och det har jag märkt att det om vi ska få någon skillnad liksom på våra liv och det ska bli någon skillnad på Guds rikets närvaro här på jorden så, då måste vi lära känna honom som har kallat oss väldigt noga. Vi behöver komma honom närmare, närmare, närmare. Det är mycket viktigare än att vi får precis vad vi tycker att vi behöver för stunden. Vi måste komma honom närmare. Och det är många som upptäcker det, att ja, det är väckelse. När det blir väckelse så är det någonting som handlar om att du kommer närmare. Och du kan inte längre leva precis som du gjorde förut. Och du vill inte det heller. Utan du vill liksom leva så som Herren har tänkt. Som han vill planlägga för dig. Som han vill leda dig in i. Och du vill bli beroende av honom. Och det älskar han att du önskar det. Så att det här är någonting som är underbart, va? Och då står det liksom det att det man ska göra är ju att man ska vara med om att man ska dela med sig. För det här när man delar med sig av evangelium så är inte det liksom helt liksom smärtfritt heller. Utan det är många saker som händer liksom på vägen när man ska dela med evangelium till någon människa som inte vet vad det handlar om. Men har andra bestämda uppfattningar om andra religioner och annan typ av tro. Ni förstår att vi ska alltså på ett sätt göra Guds riket liksom att det ska kunna växa och utbredas och finnas till överallt. Och nu behöver det finnas till här. Jag har ju varit här ganska många år i den här kommunen, men jag kan inte påstå att jag har satt några djupare spår liksom, utan det är en annan här och där så där, som kommer liksom från de här svängarna. Men annars har det ju varit så att det har kommit med människor från alla håll och kanter, olika länder och så här hit till platsen. Och då har jag naturligtvis inte varit den enda heller som har varit dragplåster. Utan det har ju varit många liksom i församlingen som hela tiden genom sitt liv och sitt exempel och genom sin vittnande om vem Herren är och har dragit människor in här i församlingen. Och det vi är jättetacksamma och glada för. Vi behövs hela tiden mer och mer människor för att genomföra och fullborda det som Herren har på sitt hjärta. Jag vill säga till er att vi har kommit dit igen nu, alltså i de här tiderna, att vi måste säga att vi ska göra en insamling. Och jag vill påminna om nu då att jag ska inte tala mer för mycket liksom om vad det är som är bristen, utan jag kan bara säga att den finns. Och vi ska tala om vad vi ska tro Herren om att kunna samla in under några månader. För att täcka de här bristerna som har uppstått när allting har blivit så mycket dyrare då. Och alla, för det gäller ju alla lån och sådana där saker. Men ni förstår att vad jag känt hela tiden är ju att jag ska ta till en summa som jag inte liksom kan åstadkomma utan att alla liksom är med. och ännu fler är också än de som hör mig nu liksom är med. Och alla ni som sitter och ser på nätet också. Alltså, vi har tänkt att under månaden mars till juni samla in 1 miljon. För att vi ska kunna under de här månaderna klara upp det som är de fördyringen som har kommit över lån och kostnader på olika områden. Det låter för allas öron, kan jag säga förmodligen, att det är inte klokt för mycket. Jag har aldrig sett 1 miljon. Det har jag inte jag heller. Jag har sett den skriven på ett papper, men jag har inte sett den liksom i verkligheten. Det spelar ingen roll liksom att inte jag har sett den, och det kanske spelar ingen roll om inte du har sett den heller. För vi är bara det så att vi kan samverka för att göra om inte djävulens gärningar. Han ska inte lyckas stjäla från oss så att vi får problem liksom med vår verksamhet på olika sätt och svårigheter. Utan vi ska välja att låta Gud gripa in istället. Och då tänkte jag det, att vi ska ropa till honom om 1 miljon. Och tänka, kan man tro Herren om 1 miljon? Det är, jag vet att någon gång så har det varit någon som föreslog det. Att vi skulle ta in 1 miljon, och då var det ingen av oss som egentligen trodde att vi ens kunde behöva 1 miljon på långa vägar. Men det var ett ivrigt förslag, och det var gott. Men de flesta blev bara chockade. Ja, vi kan väl banta ner det till någonting som vi förstår att det här behöver vi. Men nu är det så att nu behöver vi 1 miljon. Minst. Och därför så säger jag det bara rakt ut till er alla. Det går an att bidra till det. Och ju fler som bidrar, desto mindre blir det på var och en, kan man tänka sig. Så att bara det att man bidrar liksom för att vi ska kunna få in de pengarna som gör att vi kan arbeta det löpande och de kostnader som vi har här på arken. Och det är liksom ett sätt att utföra krigföring. Jag tänkte på den där sången som vi sjöng här först i början. Vi sätter på oss rustningen och strider och vinna segern över fienden. Det här är att ge ett sätt att besegra fienden. Att bli bestulen och så är det ett sätt liksom att låta djävulen härja. Och om pengar så att säga, och kostnader liksom inte kan täckas, det är återigen djävulen som är verksamhet. Men Gud är den som väcker kanaler och människor till kanaler och öppnar hjärtan och liksom tänder dem för att vi ska vara brinnande. Och därför så tror jag att genom att pålysa det här utan att känna tveksamhet, så vill jag att vi ska kunna be om det här. För det första är alltid frågan, kan vi be om det? Vågar ni be om en summa som ni inte vet hur man ska få fram? Det är det som vågar det. Ja. Alltså, bön är inte farligt förrän man fattar vad man sätter i rörelse. Men man börjar med att vända sig till rätt källa. Vi håller inte på att be att djävulen ska sluta bråka med oss. Utan vi håller på att be att Herren ska komma och bara omintetgöra liksom hans gärningar, alltså djävulens gärningar, så att hans vilja kan bara utföras med självklarhet och med övertaget. Så att ingen av oss behöver liksom tänka så här att nu kommer djävulen ta allt ifrån oss. Det kommer han inte göra. Gud kommer ge oss allt vi behöver. Det är det som bönen handlar om. Så vi har en bön till honom som har allting i sin hand. Jag tänkte att jag ska ta bedja för det. Ni ska få säga amen till det här, ni som orkar med att säga amen till en sån här bön. Men jag ska bedja en bön om att vi får in den här miljonen under de här månaderna. Och det betyder inte att vi behöver inte ha in några andra pengar, utan vi behöver ha in alla de andra vanliga pengarna, med så här tionde och givandet liksom, som i kollekter och så här, och hela det som pågår i arken, utan vi behöver det så här som ett extra tillskott för att vi ska kunna slippa liksom att hålla på och oroa oss för hur vi ska lösa det med vår egen arm, för vi kan faktiskt inte riktigt det. Så där är det alltså. Så då ber vi. Himmelske Fader, vi kommer till dig och vi vet att du är en bönhörande Gud, därför att du har också lovat oss att vara vår försörjare. Och vi ber dig, Herre, och när det gäller försörjningen, att du skjuter till ytterligare en hel miljon under de här månaderna, så att det kommer in så att vi kan betala de kostnader som har stigit i höjden under den här begränsade tiden. Jag tackar dig, Herre, för att du har makt och möjlighet att lösgöra det. Och jag tackar också, Herre, för att det är så många som kan vara med och bidra, stort eller litet, i den här insamlingen. Och det behöver man bara göra, Herre, för att när man skickar in pengarna, när man skriver man bara insamlingen, så vet vi hela allihopa vad det betyder. Och man kan använda Swish och man kan använda bankgirot och så vidare. Och det där hittar man på nätet. Och jag prisar dig, Herre, för att du låter människor som sitter ute på nätet också gripas av det här, att kunna hjälpa på det här viset. Vi håller på att stärka det som är Guds vilja och Guds rikets manifestation i just den här församlingen i den här tiden. Och vi tackar dig, Herre, för att du ska också rikligen välsigna alla givare. För det är genom att ge som man får. Och vi kan stå där och räkna med att du, Herre, som är alla goda gåvors givare, också kommer att vara den som möter behoven som finns i våra egna privata liv. Och vi tackar dig, Herre, för alla de som sätter sin skulda till. Låt ditt rike utbreda sig. Låt djävulens gärningar omintetgöras. Och låt oss trampa honom och alla hans saker och rike under våra fötter. Du har gett oss segern och vi har vunnit den i ditt namn, Jesus. Och vi prisar och upphöjer dig i Jesu namn. Tack för 1 miljon i Jesu namn. Amen. Halleluja. Kanske skulle jag pröva att säga ett amen lite starkare. Så här, som ni var här, liksom så här. Då säger vi det här. Ja. Amen! Ja, kändes bättre. Okay. Ni förstår att den här tiden är ju ute nu och vi ska avsluta mötet. Men vi ska gå över i nattvården, ja, just det. Men det jag säger, avsluta mötet på kanal 10.
Ja, mötet avslutas alltså på kanal 10. Tack, pastor Gunnar, för en underbar predikan. Den här tar vi med oss och sätter i praktiken, eller hur? Att du vågar tro på honom. Och vi får bönhör oss, helt enkelt. Tack, Jesus. Så jag tackar dig som har sett oss på kanal 10. Tack för att du har varit med idag. Och vi fortsätter här i salen. Vi kan bara be tillsammans. Jag tackar dig, Herre, för alla som har sett det här på kanal 10 just nu. Jag tackar att de ska kunna använda det här i praktiken och kunna fortsätta gå tillsammans med dig. Att vi får leva tillsammans med dig, Herre. Gå i din styrka och i din kärlek, Herre, inför den här veckan och framöver, Herre. Tack, Herre. Nu blir det nattvard tillsammans. Ska vi ta en lovsång först? Eller ska vi... Ja, en lovsång.
Då ska vi prisa Herren och så ska vi gå in i nattvarden. Och ni som alltså sitter på nätet och vill vara med, ta fram bröd och dryck så att ni kan delta i den här förbundsmåltiden med oss om ni vill. Det som vi har gemensamt är att vi har en delar en tro på vår frälsare Jesus Kristus. Vi känner honom som vår Herre och vi tror på hans död och uppståndelse. Och det här innehållet i förbundet ska vi proklamera strax. Så vi sjunger till Herren.
Jesus, tack för vår. befrielse för oss. Vi böjer oss ner inför dig och till dig, Jesus, tack för Golgata kors. Tack för frälsningen, tack för livet som du gav, tack för
Himmelske Fader, vi ber att du kommer oss riktigt nära och visar vad du har på ditt hjärta för oss tillsammans när vi nu står här i förbundsstunden då vi ska påminna oss om vad du har gjort för oss. Du som har gett ditt liv, du som har dött och uppstått, du som har banat en väg för oss till himlen så att var och en kan bli försonad i sin relation till Gud. Och var och en kan möta en himmel som är öppen därför att du har betalat priset för all överträdelse och all synd. Och nu så är det Guds glädje som står framför oss. Vi prisar för den trygghet som det ger och vi ber Herre, låt den här måltiden spegla just det här. Att det är du är den som har gjort allt och vi är de som får allt för att kunna tjäna dig i den här världen och sen i evigheten. Vi ska ta och läsa från första Korintherbrevet. Det är det 11:e kapitlet och från versen 23. Instiftelseorden.